Det är måndagen den 6 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Varmt välkomna till ännu en vecka med Ledarredaktionen. Hoppas ni har haft en riktigt skön helg. För drygt en vecka sedan la Försvarsberedningen fram sin slutrapport. Försvarsberedningen, det är ju som du vet den parlamentariska grupp som sitter tillsammans och bestämmer hur Försvarsmakten och det civila försvaret ska utvecklas de närmaste 5 åren. Årets försvarsbeslut är ju tidigare lagt med 1 år och gäller alltså från med år. När det förra togs, 2020, hade varken Ryssland genomfört sin fullskaliga invasion av Ukraina och Sverige hade varken sökt eller blivit medlemmar i NATO. Mycket har alltså förändrats sedan det senaste beslutet, såväl i världspolitiken som när det gäller andra förutsättningar för Försvarsmakten. Försvarsanslagen har ju också ökat snabbt, snart fördubblats som andel av BNP och de kommer fortsätta att öka. Exakt vad är det då som Försvarsberedningen kommer fram till? Vad innebär det för Försvarsmakten och för det civila försvaret och för resten av samhället? Hur snabbt kommer de här nya pengarna kunna omsättas i en ökad förmåga? Och vilket försvar är det vi kommer ha när väl det här försvarsbeslutet har verkställts? Det ska vi prata mer om idag och då är jag glad att hälsa Hans Wallmark välkommen. Riksdagsledamot för Moderaterna och ordförande i Försvarsberedningen.
Stort tack.
Varmt välkommen.
Tackar.
Och så är med mig Oskar Jonsson, doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan. Författare också. Varmt välkommen Oskar.
Tackar Andreas.
Jaha Hans, Försvarsberedningen har landat i en slutrapport. Är du nöjd?
Nej, blir man väl aldrig, men jag tycker att vi har ju gjort 4 rapporter och den sista huvudrapporten kom då för en dryg vecka sedan och jag tycker nog sammantaget att de 4 rapporterna fyller verkligen sin funktion och har sitt värde.
Den korta sammanfattningen då, för den som inte har hängt med om du bara försöker få ihop det så komprimerat som möjligt, vad är det ni har kommit fram till?
Nej, men dels så berör det introduktionen. Det pågår ett fullskaligt krig i Europa sedan 24 februari 2022. Det innebär att det får konsekvenser för vår kontinent, för vår säkerhet. Och det är också därför vi i vår första delrapport bad Försvarsdepartementet att tidigare lägga försvarsbeslutet. Så att istället för att det skulle då fattas under hösten 25 så fattar vi det nu under hösten 24 och så gäller det från 1 januari 2025. Mm.
Okej, jag tänkte börja med att du direkt ska få börja försvara Försvarsberedningen. För Oskar, du skrev ju en text, du är ju fristående kolumnist på Dagens Nyheters ledarsida ska sägas. Och din kommentar, den hade rubriken, Försvarsberedningen har gjort 8 partier glada men missar världsläget. Nu är ju Hans här, vad är det han har missat? Berätta.
Ja, men det ska jag berätta. Jag tycker först av allt, i full transparens, tycker jag att Hans gjort ett väldigt bra jobb. Och den första delen i rubriken är ju att man har gjort 8 partier glada. Det vill säga att han fått ihop hela Sveriges riksdag med ganska vitt skilda åsikter och intuitioner när det kommer till försvars- och säkerhetspolitik. Jag tycker också att Försvarsberedningen har väldigt, väldigt mycket som är bra. Det finns ett klarspråk som inte tidigare försvarsberedningar har haft. Man betonar att omvärldsläget är värre sedan juni också bara. Det är förslag om särskilda anslag finansierat till Ukraina. Det är skrivningar om att möta rysk strategi och inte bara möta enskilda operationer. Och viktigt att Ryssland är ett hot, kanske ett mindre hot på kort sikt men större på lång sikt. Och att en konflikt kan börja med Sverige.
Okej, då var du vänlig mot Hans här, men du var lite kritisk också.
Ja, men ja, jo men absolut. Och det finns ett par olika delar. Jag skulle säga kanske den första är detaljstyrningen. Alltså den största skillnaden där är ju att Försvarsmakten säger prioritera bygga 2 brigader medans Försvarsberedningen kommer fram. Nej, vi ska 4 brigader kvar till 2030. Och det ska jag säga, det är nog inte för att Försvarsmakten inte vill ha 4 brigader, utan de ser nog att det är bättre att få helheten. 2 brigader, grovt sett 4-5 tusen man, som funkar snarare än att ha 4 brigader på 30% till 2030. Och där finns det enorma utmaningar, personellt, materiellt, att få de här brigaderna. Så där kör man egentligen över expertmyndighetens råd att säga att nej, men det här är inte det som är prioriterat nu.
Men ska vi börja där då? Att politikerna går in och pekar här och styr de eller yrkeskunniga här helt enkelt. Så vad tänker du om det?
Ja, det finns ju flera dimensioner utav det här. Det ena är att en del av kritiken har ju varit att den här försvarsberedningen bara landar i ett av de tidigare besluten, nämligen att bygga 4 brigader. Och så samtidigt så får man då kritik för att vi vi landade just den slutsatsen. Det är naturligtvis så att det man ska tänka på att det som har varit grunden för alltihopa har ju varit överbefälhavarens militära råd, Försvarsmaktens rekommendation till politiken. Det bygger på den ekonomiska bana som Försvarsmakten har att räkna på. Och det är precis som Oskar säger, att hade man då fått mer medel så kanske man, eller då vill man ju göra fler saker. Och då säger politiken att vi ordnar mer pengar, men då vill vi se tidigare läggningen utav uppbyggnaden av brigaderna. Och det är ju helt enkelt att man egentligen vill färdigställa redan det nu pågående försvarsbeslutet som just innefattade 4 brigader. Så att jag tror nog att det är viktigt att vi också ska försöka undvika detaljstyrningen i för stor utsträckning. Samtidigt är det så att om vi anför mer pengar så är det nog rimligt att politiken också pekar på åt vilket håll det ska användas, vad de ska användas till. Det finns ju inget område där en expertmyndighet kan förvänta sig att det kommer mer pengar, men man har fri dispositionsrätt. Men jag håller helt med, och jag ser ju att överbefälhavaren själv har ju varnat för det man då kallar steloperation. Och det är ju därför det också har funnits med under hela beredningens arbete 2 väldigt duktiga företrädare för Försvarsmakten, just för att man ska kunna hitta den här balanspunkten mellan den viktiga myndigheten Försvarsmakten men också politikens inriktning. Får jag dessutom bara addera till en sak? Jag tycker faktiskt att det är viktigt så långt det är möjligt att försöka hitta den här bredden, den politiska bredden. Jag tror nämligen att svenska folket, framförallt de som såg på agendadebatten igår, de är ganska trötta på att det käbblas och det skriks och man talar i munnen på varandra. Tänk att det finns ett område där politiken säger att jo, men här tycker vi ungefär likadant, här käbblar vi inte om det. Och jag tror dessutom att när Moskva noterar det och även våra allierade, så tror jag att man ser att det är en styrka att vi har ett Sverige där man kan tycka lika om försvarspolitiken.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi ska återkomma till den här politiska enigheten och den oenighet som också finns, ska sägas. Oskar, jag tänkte bara, du ska få fortsätta. Du tog upp det här med detaljstyrning. Vad är det mer du kan tänka och kritisera i det här beslutet?
Ja, men jag har en sak som oroar mig är ju egentligen hållfastheten i det som nu läggs fram. Det läggs fram på 5 års sikt. Men en väldigt viktig del av det här är ju NATOs förmågemål som kommer nästa år. Det som är signalerat hittills är att det kommer vara en väsensskilt högre krav. Så att väldigt enkelt, om NATO säger att det Sverige ska tillhandahålla är 2 väldigt, väldigt insatsbredda brigader. Och sen så står vi med 4 brigader på halvfart, så kommer vi missa det. Och det kommer vara en väldigt viktig del. Att nu har vi ändå, Hans har kuskat igenom det här i 8 partier för en 5-årsinriktning. Men det är en sån enorm skillnad att svensk försvarspolitik har in till NATO-medlemskapet varit dimensionerat för att i slutändan ska vi vara beredda att hur ser det ut om vi krigar helt själva? Medan nu ska vi vara en del av en allians som kommer att ställa andra önskemål än hur vi har historiskt tänkt.
Mm. Hans ska få svara på det. Jag ska bara lägga till också. Patrik Oxen ändå, som är Sidans säkerhetspolitiska skribent, han skrev i Kristianstadsbladet, tror jag det var, om att det finns en liten otakt här. Att Sverige kommer nu i vår, kommer försvarsberedningen sluta bort. Sen i sommar och resten av året kommer NATO komma då med andra krav. Och så kommer man eventuellt kanske högre krav på försvarsanslaget som andel av BNP och så vidare. Ja, Hans, både det Patrik skriver och det Oskar säger handlar lite om att går vi i takt med NATO här?
Det var ju många frågor i den frågekorgen, får man säga. Men det är helt riktigt. Det man pratar om är då de så kallade NATOs förmågemål. Och det delar man ut till alla NATO-allierade. Sverige har ju redan interimistiska, så vi vet ju på ett ungefär vad man tänker. Men de fasta förmågemålen, de kommer då 2025. Det här är ju kvalificerat hemliga saker. Men man kan nog säga, och det är precis som Oskar säger, att det är klart att vi kommer då att tilldelas olika former av uppgifter. Och det där tror jag är det centrala, och det kanske är någonting som vi bortser ibland ifrån i den försvarspolitiska debatten i Sverige, nämligen att nu har vi lämnat det ensamma försvaret till att vi nu försvarar Sverige tillsammans med andra och försvarar andra tillsammans med dem. Och det gör att hela den här liksom ja, hur försvaret ska gestalta sig och hur det ska utformas kommer ju allt mer att behöva fångas in i att vi ska göra det tillsammans. Jag tror att förmågemålen, vi vet på ett ungefär var de kommer att landa i. Men därför säger ju också försvarsberedningen att det är nog klokt att se till att den inte blir avvecklad, utan du har kvar försvarsberedningen nu under 2025, just därför att det finns flera faktorer. NATOs förmågemål, det pågående kriget som vi har i Europa, hur det kommer att gestalta sig, hur det ser ut idag i förhållande till hur det ser ut om, säg, 10 månader från nu, inklusive det amerikanska presidentvalet.
Ja, Oskar, är det något ytterligare du vill lyfta så här inledningsvis som vi fortfarande befinner oss i, som du tycker vi frågar Hans om?
Ja, nej, men frågan är nog lite kopplad till det där skillnaden med att vara ensam och vara en del av försvar. Att det känns fortfarande lite som, och försvarsberedningen började den här processen innan vi var medlemmar, men det känns fortfarande lite som att hotbilden är lite mer det stora landkriget i Sverige. Kriget i Ukraina visar många erfarenheter av, ja, vad som krävs när man utkämpar det stora landkriget. Men hela tanken med NATO är att vi ska hålla kriget långt borta från oss. Och det kan ju nämnas att Ryssland har genomfört 0 lyckade luftlandsättningsoperationer mot försvarad terräng och 0 landstigningsoperationer, som ändå har varit dimensionerande hot mot Sverige historiskt i Ukraina. Frågan är väl, är vi fast lite i som det har varit tidigare? Nu är det liksom, det ska stora brigader in i armén, men alla andra delarna, luftvärn, långräckvidd, bekämpningsförmåga, telekrig. Ska inte det prioriteras upp?
Ja,
jo, och det är också, det är väldigt viktiga delar, och vi försöker också täcka upp en del av de sakerna. Jag kan också bara notera att i Danmark på Valborg, kungens födelsedag, så ingick man en stor försvarsuppgörelse mellan alla partier. Där har man ju inte en beredning, utan där har man ju suttit och förhandlat hos försvarsministern under några dagar. Och då landar man bland annat i att ett av de viktigaste sakerna, det är då uppbyggnaden av en brigad i Danmark. Och det gör man också med hänvisning till att man förväntar att det är liksom ett av kraven på, från NATO. Det är samma sak, man kommer också införa det man tidigare avskaffade, nämligen ett landbaserat luftvärnssystem, typ Patriot, vilket Sverige redan gjorde för ett antal år sedan. Det ska man också komma ihåg. Det var ju lite grann i konflikt mot ett antal personer som tyckte att det var en ganska dålig idé som Peter Hultqvist och Hans Wallmark vid den tidpunkten hade, att vi skulle införskaffa Patriot. Jag kommer mycket väl ihåg den ganska kraftiga kampanj som bedrevs mot idén om införskaffande av Patriot. Jag tror att idag så kan vi nog vara ganska nöjda med att Sverige gjorde det. Själv hade jag ju velat se fler enheter utav det, men i vart fall att vi tog det beslutet. Men jag tror att, och det här kommer ju bli det här inmasserandet som vi får göra de här kommande åren, att tänka Sverige som en allierad, som en del av en större helhet. Och det kommer nog att ta sin lilla tid, för att jag har ju alltid sagt att det svenska NATO-medlemskapet, det är större ett mentalt skifte än ett militärt skifte. Militärt har vi liksom grejer och officerare som är kompatibla med resten utav NATO, men det är just det här mentala, att numera så går ju i någon mening Sveriges gräns vid 1346 kilometer landgräns mellan Finland och Ryska federationen.
Mm. Hans, jag ska ställa en väldigt lekmannamässig fråga. Det gäller den krigsorganisation ni kommer fram till 2020 jämfört med den ni har kommit fram till nu 4 år senare. Vad är de stora skillnaderna för oss som inte begriper så mycket? Är det mer flygplan, är det mer båtar, är det mer förband? Eller vad är den stora skillnaden?
Ja, det är ju att vi ökar förbandsvolymen. Och det säger vi då att vi ska gå upp mot 12 000 värnpliktiga till 2032. Sen gäller det ju framförallt att liksom nu färdigställa allt det vi tidigare också har beställt. Det handlar om att göra färdigt de nya fartygen för marinen, den så kallade Luleåklassen. Det handlar om skiftet mellan JAS Gripen CD till JAS Gripen Erik. Sen är ju mycket av det vi också föreslår nu, det är ju sånt som egentligen inte syns, men som märks. Mer ammunition, mer mängdmateriel, bättre ledningsförmåga, alltså den typen av saker. Det är ju ingen som klipper ett blågult band kring de ammunitionspaket som vi kommer att köpa in, men det är det som ger en förmåga. Och är det något vi kan också dra en slutsats utav det förskräckliga som händer i Ukraina, det är ju vilken otrolig mängd materiel som går åt i händelse utav krig.
Är jag jättedum om jag säger så här, att det här beslutet är till stor del en finansiering av år, det ni redan fattat beslut av 2020, för pengarna räckte inte, och först nu pytsar ni in pengar för att få en krigsorganisation som bestämdes redan 2020.
Nej, men det är en fortsättning på 2020, och så har vi adderat till något, men det är precis som du säger att 2020 har ju inte genomförts, det är ju alldeles uppenbart på det sättet. Det är därför jag också brukar tycka att man ska nog se de här försvarsbesluten som vi nu har fattat, 2015, 2020 och så kommer nu förhoppningsvis 2024, som länkar på en kena, det är liksom organiska enheter. Så vi tar nya steg uppåt. Men det innebär också att vi får liksom färdigställa en del av de tidigare stegen. Sen ska man ju komma ihåg, de lite äldre som lyssnar på den här podden, och Oskar och du, vi har ju under många år pratat om de underfinansierade försvarsbesluten. Jag tillhör ju de som tror att det har varit sant, och det är klart att då får det ju konsekvenser, det vill säga att då måste du ju stoppa igen i hålen vad du tidigare har underfinansierat.
För då min nästa fråga, givet vad som har förändrats mellan 2020 och 2024 med dels ett fullskaligt krig i Europa, dels ett svenskt NATO-medlemskap, borde inte egentligen, återigen som lekman, den här krigsorganisationen man bestämmer om nu vara något helt nytt och betydligt större, med givet hur stort omvärldsläget ändå har förändrats? Eller tog ni höjd för det här redan 2020, att så mycket skulle hända?
Fast jag tror att det där också är ibland ett misstag som begås i den svenska försvarsdebatten. Vi klär oss väldigt mycket i säck och aska. Det har blivit bättre, och det visar vi också i vår första delrapport, kontrollstation 2023. Men det finns problem. Och låt mig då bara peka på det som har skett mellan försvarsbeslutet 2020 och idag. Vi har haft en pandemi som har haft konsekvenser. Vi har den fullskaliga invasionen av Ukraina. Vi har haft en påtaglig inflation som har påverkat också på materielsidan. Och vi ser svårigheterna för europeisk försvarsindustri att öka sin produktion. Allt detta påverkar menligt också det svenska försvaret.
Mm. Oskar, har du någon kommentar på det?
Nej, ingen direkt. Jag kan väl bara lägga till att alltså jag tror mycket av det som behövs, som han säger, är inte det man klipper band kring. Jag tycker det är bra att rapporten ändå betonar saker som både uthållighet, flexibilitet, läglighet, köp och så vidare. Men det, min oro är att vi ändå är fast i en traditionell svensk stora plattformar, och sen så när budgetutrymmet ska prioriteras, då är frågan vad blir det för uthållighet i praktiken? Det är ingenting som går att utläsa av rapporten i sig, men det är en farhåga för hur det implementeras framgent.
Mm. En politisk fråga, det här sättet vi har i Sverige att partierna sitter tillsammans i försvarsberedning och kommer överens om nästan allting och sen tar man ett beslut. Den ordningen, tjänar den oss, Oskar, skulle du säga?
Men både och. Jag tror att det fyller en annorlunda funktion beroende på omvärldsläget. För i nedrustningstider så var det väldigt viktigt att man tog politikerna i gisslan i viss mån när man satt och tittade tillsammans med omvärldsanalysen och förhandlade fram att okej, men det kanske är så här det ser ut. Sen så tror jag att det är problemen just med hållbarheten, för det blir snabbt överspelat. Det kan ske ett krig, det kan ske kronan tappar 20% mot dollarn, det kan ske, oj, helt plötsligt åker en brigads materiel ner till Ukraina och så, vilket därför välkomnar det han säger, att liksom ha någon form av löpande försvarsberedning. Men det är en lustig ordning.
Hans Hallmark, en lustig ordning, den här institutionen försvarsberedningen, vad tänker du?
Ja, alltså, som jag nämnde då, så i Danmark så sitter då ett antal partiledare tillsammans med försvarsministern under några dagar tar fram ett nytt försvarsbeslut. Jag tror att det är på det här sättet en bra ordning. Det gör att det finns kunskap, det finns kontinuitet. Jag har ju själv suttit i försvarsberedningar nu jag tror att det är ungefär 13 år. Jag kan i vart fall säga så mycket som har insikt på både försvarsberedningen och riksdagen i övrigt. Jag tror att det inte hade blivit mer pengar utan en försvarsberedning. Så att man ska nog också ha det med sig. Sen tycker jag vill verkligen betona, jag tycker det finns ett värde i att ha också kunniga politiker på det här området. Mycket av det vi håller på med är ju ganska hemligstämplat. Så det gör att det liksom, det är några politiker som har satt sig in oproportionerligt mycket, och det tror jag är till gagn för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Men som sagt var, jag tror att tanken på att ha en försvarsberedningslös ordning kommer inte att leda till mer pengar. Det kan man vara ganska säker på.
Mm. Om man är så här krasst då, som borgare och liberal, ett försvarsbeslut som tas tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, sådana partier, kommer det någonsin bli ett bra försvarsbeslut från vårt perspektiv?
Ja, det tror jag. Därför att återigen, det har att göra med ett väldigt viktigt signalvärde. Och jag tror att det är en styrka för oss gentemot de andra allierade att säga att vi är på väg i den här riktningen. Jag tror att det har varit en styrka att vi den 16 mars 2022 fick alla 8 partier att stå bakom att vi skulle gå upp mot 2% av BNP. Det har man haft nytta av under de där på följande åren. Återigen, jag tror att man kan träta och bråka om mycket. Återigen, jag såg agendadebatten. Man kan bråka om sjukvård och privatisering och visitationszoner, men det är väl en styrka att i en mycket orolig värld med ett krig som pågår i vår närhet, en europeisk säkerhetsordning som är utmanad med ett Kina agerande i Stilla havet och ett möjligt amerikanskt presidentval med sina utfall, eller ett presidentval med sina möjliga utfall, då är det nog bra att ändå ha ryggarna tillhopa i någon fråga.
Okej. Okay. Jag ska gå vidare med lite mer kritik av rapporten. Återigen Patrik Oksanen, Svenska Dagbladets ledarredaktionsmedarbetare. Han skrev i Kristianstadsbladet så här att du Hans, ni i försvarsberedningen ägnat sig åt illusionsnummer, men jag ska citera. 53 miljarder kronor mer till 2030 kan låta mycket när samtliga riksdagspartier skriver under försvarsberedningens slutrapport. Men vad de inte berättade på pressträffen för en vecka sedan var att regeringen ryckte undan just de här pengarna från Försvarspakten i höstas. Beslutet då att skjuta fram målet att lägga 2% av BNP på försvaret från 2026 till 2028 motsvarar just omkring 50 miljarder. Hans kommentar, har Patrik en poäng här?
Ja, alltså jag hänger inte riktigt alltid med i Patrik Oksanens räkneövningar. Däremot så är Patrik Oksanen en väldigt viktig röst. Jag råkade sitta i en annan Schibsted-podd för ett par månader sedan i Aftonbladet som hade både Amanda Wollstat och Anders Lindberg och Patrik Oksanen. Och då sa jag redan på förhand att jag förbereder nog på att ni kommer vara kritiska till en försvarsberedningsrapport. För det brukar man vara. Jag är själv tidigare ledarskribent. Jag vet att det fungerar på det sättet. Men återigen, jag tittar på det vi har lagt fram och jag tycker att det är 4 bra rapporter och återigen, jag tror att vi går i rätt riktning.
Men det låter inte som du köper Patriks resonemang om de här 50 miljarderna, att det hade påverkat någonting?
Nej, jag köper inte fullt ut det han skriver och säger, nej.
Oskar? I mean, om jag ska försöka tolka Patrik så tror jag menar att det innan NATO-medlemskapet så var det en överenskommelse om att nå 2% av BNP, så som vi räknade i Sverige, men sen så ganska snabbt inför NATO-medlemskapen går på att vi borde ju räkna i alla fall i internationella sammanhang så som NATO räknar, inklusive pensioner, moms, kustbevakning och andra delar. Och det var därför helt plötsligt vi har 2,1% av BNP som NATO räknar, men det Försvarsmakten då betonade var att i praktiken har den svenska målsättningen 2% av BNP skjutits fram till 2028, den som var överenskommen att vara 2026. Och det är väl det som motsvarar ungefär 50 miljarder, jag har inte siffrorna i huvudet.
Mm. Tack Oskar, nu förstår jag också. Ja.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ska vi vidare till Claes Arvidsson som då skriver idag på sidan faktiskt. Ska citera honom också att vi ska gå in på lite specifika delar och ska prata om marinen. Han skriver
du har hittat alla kritiska röster. Ja, skickligt.
Det får du stå ut med som politiker. Marinen lider av en väldokumenterad underskottsförmåga, men istället för ett rejält materiellyft föreslås utredning. Det är obegripligt att förstärkningen endast kommer i form av tidigare aviserade 4 ytstridsfartyg av Luleåklass. Kommentarer oss.
Nej, men det är riktigt. Det är ju det stora som kommer att ske i marinen. Däremot då på avdelningen detaljstyrning, något som inte har funnits med i överbefälhavarens militära råd, Försvarsmaktens underlag, det har ju varit mer personal och mer pengar till personal i marinen. Det är ju just en sån sak som vi pekar på och som vi föreslår. Och det är ju helt enkelt för att vi ska kunna använda de fartyg vi har mer till havs och till sjöss än vid kaj. Så att det här är ju en sån detaljstyrningsfråga kan man tycka, men som kommer att ge effekt.
Mm. Oskar, måste fråga dig, tänk på läget, hur det förändras nu med NATO-medlemskapet. Sen 1809 så har ju Sverige varit beredd på en landinvasion över Torneälv där i norr, eller att någon kommer med båtar över Östersjön. Allt det där förändras nu, exempelvis bara en sån sak som marinen ska ju ägna sig nu åt att det ska gå åt andra hållet transporterna, att vi ska förstärka försvaret i Baltikum eller Finland. Hur stor är egentligen den här förändringen för en krigsmakt som i 200 år har befunnit sig på ett helt annat? Alltså, det måste ju innebära enorma psykologiska förändringar.
Jo, men det tror jag. Och jag tror att mycket av det där kan förstärkas, förbättras tillsammans med våra nordiska grannar. Alltså rent hypotetiskt kanske i en krigstid, den svenska armén gör mest nytta i Finland och det finska flygvapnet gör mest nytta i svenska baser som går att skydda. Och marinen är nytta både i Östersjön för att det kommer nog kanske inte komma in så många andra västliga fartyg där. Eller för att hålla Göteborgs hamn öppet så att hela Sverige överlever. Så att den här kulturella förändringen som vi pratade om tidigare tror jag är ganska stor. Och det kommer nog ta ett tag innan det sipprar igenom i konkreta försvarsplaner, övningar och mentalitet.
Jag har också en fråga när det gäller...
Får jag bara säga, jag är helt enig med Oskar. Sen, just när det gäller marinen så tror jag att det också ska bli... Där är väl en av de saker jag tror ska bli intressant för politiken att se. Det är ju hur NATO uttrycker sig i förmågemålen 2025 när det gäller marinen. Mm. Men det är precis som du säger, att alltså, vi ska ju se de här helheterna som formas. Inte minst tycker jag det sker ganska mycket positivt ur ett NATO-perspektiv på marinens sida. Och också på flygets sida. Inte minst hur Sverige, Finland, Norge allt mer liksom opererar som en helhet uppe i norra delen av ja, vår del av världen. Och det där tror jag är ju otroligt kraftfullt, för det gör ju liksom att plötsligt så har vi har 60 och de har 40-50 och någon annan har 50. Ja, plötsligt får du en helt annan mängd. Och det är så jag tror att man ska tänka. Där tycker jag både marinchefen och flygvapenchefen har varit själva väldigt duktiga i att liksom ta fram den här typen av konkreta förslag tillsammans med sina respektive kollegor, inte minst i Norden, men Norden-NATO. Mm.
En fråga till, och det rör värnplikten. Här har jag inte riktigt tänkt med, men om man läser i er rapport så står det att försvarsberedningen noterar att värnpliktigas tjänstgöring i NATO-operationer utanför Sverige är en komplex fråga. Och här pratar ni lite om att det ska utreda saker och ting. Vad gäller det där, Hans, egentligen?
Ja, så när det gäller värnpliktiga och vid händelse av höjd beredskap, krig, artikel 5, då råder ingen tvekan. Värnpliktiga är ju en viktig del, det är ju en ryggrad i den svenska försvarsmakten. Däremot när det gäller fredstida förhållanden så är det lite krångligare, och det har också att göra med det riksdagen eller regeringen som bestämmer om den här typen av insatser och när det gäller väpnad strid. Och det är därför vi föreslår att man borde parlamentariskt djupa i den här frågan. Därför att den har ett antal dimensioner, och det tror jag också att det är klokt att återigen, det finns ett värde i att politiken hamnar i likartade slutsatser när det gäller sådana viktiga saker som värnpliktssystemet.
Oskar, kan du hjälpa mig att tolka Hans här? Vad är det som är så komplicerat för politikerna, det här med värnpliktiga? Och...
Ja, men jag tror, ja, det är väl det mest känsliga man kan göra, och skicka iväg värnpliktiga. Alltså, Ryssland startade sin invasion helt utan värnpliktiga. Det var något förband som hade fuskat och skickat dit värnpliktiga. Då blev de utskällda av Putin på nationell tv första veckan. Så Ryssland går ju allt de kan för att undvika att skicka värnpliktiga in i det här kriget. Sen hotar man ju att tvinga värnpliktiga att skriva kontrakt, men det är en annan historia. Nej, alltså jag risk att jag simplifierar väldigt för mycket, så tycker jag att det är tydligt. Är det liksom fara och färde, existentiellt krig, så kan riksdag och regering fatta beslut om att använda värnpliktiga. Är det inte det, så tror jag att man kommer dra sig in i sista för att skicka värnpliktiga. Sen går det där att säga i svårare byråkratiska termer och juridiska termer, men ungefär så ser jag det.
Okej. Okay. Återigen som lekman tycker jag det är lite intressant hur lång tid det verkar ta att omsätta resurstillförsel till Försvarsmakten till att det liksom verkligen, och det här är ju ett omtalat problem, att förmågehöjning så att säga, det händer någonting konkret. Jättestor fråga förstås, Oskar, men var är problemen? Varför tar det 10 år? Alltså, var är flaskhalsarna någonstans?
Nej, men just nu har det ju flaskhalsar åt alla håll, men bara att inhandla rätt materiel tar ju ofta 3, 4, 5 år, och sen säger att du ska ha personal, så måste du utbilda dem och sen måste du ge dem 6-12 månader på ett system. Det ska övas och du ska ha en kompetens på det systemet. Och sen ska det integreras på alla andra håll, och det är avhängigt att de andra systemen har liksom förövade, har rätt mjukvaror och så vidare. Så att det här är verkligen ett fysiskt arbete och med extrema ledtider. Och
nu men måste det vara så? Går det inte att göra det lättare?
Det går väl att göra det lättare, men jag tror att liksom vår förvaltningstradition i Sverige har ju gjort att vi har lagt också många krokben för oss själva. Allt ifrån alltså, miljötillstånd till regler, processer och så vidare som hindrar uppbyggnaden av regementen. Men framförallt materielen. Nu har vi inte gjort de här stora materielinköpen sedan 2022. Mycket av hela den försvarsindustriella marknaden är ju helt mättad. Det som går att köpa i många fall är redan upphandlat. Så vi kommer ju ställa oss längst i kön med relativt små kontrakt på de sakerna vi behöver. Så det, eller utveckla själv, och det tar ännu längre tid. Så att många av de stora plattformarna är extremt tidskrävande.
Det låter ju inte så ljusblått. Hans, vad tänker du om det här svårigheten att omsätta resurser till förmågor?
Jag tror att det är viktigt att man påminner sig om varifrån vi kommer. Vi kommer alltså från ett land som ungefär 10-15 år upphörde att planera för kriget. Ja, ni hörde rätt. Upphörde att planera för kriget. Och det är klart att det innebar ju ett helt annat betraktelsesätt. Det var helt andra Excel-ark. Nu gasar vi, nu bygger vi upp, eller som det heter då i Försvarsmakten, nu tillväxer man. Man ska tillväxa. Men det handlar väldigt mycket om ett kulturellt förhållningssätt. Det vill säga, man måste förstå att nu handlar det inte om att spara och lägga ner hela cement i rören, utan nu handlar det om att växa, köpa. Då blir det den här typen av ganska flerdimensionella pussel som Oskar försökte beskriva. Och det är därför återigen vissa saker kan man komma tillbaka till då i beredningens rapport. Vi vill satsa mer på det vi kallar för plägen, alltså omsättningsvaror, ammunition, reservdelar. Om det är fredstida förhållanden behövs 8000 kängor, så kan man nog ge sig den på att om det ska vara krigstida förhållanden så är det något helt annat antal man behöver. Och det gäller att röra sig då från de fredstida 8000 kängorna till vad de krigstida förhållandena kräver. Mm.
Apropå det här som Oskar sa om miljötillstånd eller tillstånd och så här. Nu hörde jag att amfibieregementet i Göteborg sökte tillstånd för att skjuta av några kanadagäss som var störde där. Så att även sånt måste göras. Mm. Hörrni, tiden går snabbt när man har roligt och vi börjar närma oss tid. Jag tänkte, Oskar, har du några frågor till Hans du skulle vilja ha svar på? Hur de har tänkt och hur de har funderat och sånt där som du tycker ytterligare vi bör belysa?
Mm. Vad saknar du mest i rapporten?
Och det vore ju korkat utav mig att säga vad det skulle vara. Men vad jag saknar mest i den här diskussionen, låt mig peka på en sak som jag faktiskt tycker är ett väldigt viktigt och bra kapitel. Det är ju materiellutveckling. Och det är liksom ganska innovationsbejakande. Och jag hoppas också att det är en sån fråga som jag både tror och mig veta att det är någonting som också attraherar och roar försvarsminister Paul Jonsson. Jag tror att man måste liksom kunna ha alla de här sakerna samtidigt i huvudet. Och en sån erfarenhet som i alla fall jag drar utav det fruktansvärda kriget i Ukraina, det är ju att det är hela skalan. Det är ju allt från liksom gamla ordningars strider till den nya tiden med elektronisk krigföring, med drönarna, med och inte minst liksom propagandan, den strategiska kommunikationen. Så allt finns där, och det är därför jag tror att det är viktigt att också hålla blicken även på det nya som också finns i innovationslandskapet.
Mm. Oskar, någon fler frågor? Jag förstår att du har massor, men ifall du har någon.
Nej, men jag tror nu jag bara vill förstärka där att liksom man startar, när kriget startar har man det man har, men är det någonting som sker när kriget väl är igång med en sån extremt intensiv lärandeprocess, och hela Ukrainas försvarsmaktdoktriner uppträdande ser helt annorlunda ut än vad det gjorde innan kriget, och det ser helt annorlunda ut än vad vi gjorde för ett år sedan. Det måste vi också ta höjd med liksom innovationen när kriget kommer, för då kommer man inse att allt är, vi fick inte allt rätt i fredstid, vi har inte allt som behövs och alla enheter går inte att användas på det sättet som går att användas. Vi har ett krig med liksom i princip sensorer överallt, det är svårt att koncentrera trupp för då slås det ut på lång sikt. Har det liksom spilt ner i våra doktriner? Så. Mm.
Hans, nu tas du förhoppningsvis det här beslutet då i höst. Kommer vi då redan nästa år höra då från högkvarteret att pengarna räcker inte till och man måste skjuta på saker och ting, och att ÖB meddelar i sin nya årsrapport att ja, blir det samma visa igen?
Det vore ju beklagligt om det var så, men jag skulle ju säga, jag tänker inte ta någon giftampull för att det inte så kommer att ske. Får jag nu bara, om vi nu snart ska runda av, också slå ett slag för till de intresserade poddlyssnarna att alla våra rapporter finns ju att ladda ner från Försvarsdepartementets hemsida. Och jag skulle vilja liksom läsa dem gärna. Sen tycker jag att samtalet visar också det att det var klokt av oss att bryta ut det civila försvaret inom ramen för totalförsvaret i en rapport som vi la redan förra året. Just därför att det här samtalet har ju bara handlat om militärförsvaret. Men totalförsvaret är ju också civilt försvar och militärt försvar. Och det är lätt hänt att allt det här stora, dyra bullrandet överskuggar också det civila försvaret. Men det är en otroligt viktig komponent i att bygga försvarsförmåga och motståndskraft. Och sen skulle jag också vilja slå ett slag för vår säkerhetspolitiska analys allvarstid. Jag tror att det just nu är ändå fortfarande en av de bättre säkerhetspolitiska analyserna, om man nu får säga så, på svenska, som fortfarande liksom håller.
Håller du med om det, Oskar?
Ja,
okej.
Det tycker jag.
Hans, du vet hur vi i media är. Vi stutifierar och vi föredrar brigader och korvetter framför finliret. Men... Nej, men det var väl ungefär vad vi hann med idag. Eller Oskar, har du något slutord?
Nej, jag måste bara säga en sak som inte riktigt tog upp. Jag tror att en sak som är unikt med Sverige, det är ju liksom gamla Axel Oxenstiernas modell. I de flesta andra länder så har du liksom försvarsdepartementet och stora delar av försvarsmaktens högkvarter sitter på försvarsdepartementet. Det skapar en viss distans i Sverige när liksom försvarsmaktens högkvarter är de som faktiskt kan krigsspela, värdera om liksom en brigad eller mer luftvärn, vad det har för påverkan i ett givet scenario. Där har vi en ganska unik ordning i Sverige som jag tror inte riktigt gynnar hur vi får fram exakt vad vi gör kring det här.
Mm. Hans, någon slutkommentar på det?
Nej, det är en väldigt klok kommentar. Därför är jag också väldigt nöjd med att Försvarsmakten har haft två goda företrädare i Försvarsberedningen och där det har funnits den här tillitsfullheten så att de kan svara på den typen av expertfrågor eller ge expertsvar på den typen av frågor som politiken ställer. För det är lite grann precis som Oskar noterar. Mm.
Säger alltså Hans Wallmark, ordförande i Försvarsberedningen. Stort tack för att du kom hit, Hans.
Tackar.
Och stort tack till Oskar Jonsson, forskare på Försvarshögskolan, för du kom hit och hjälpte mig att grilla Hans.
Tackar.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Och ni hörde ju att både Oskar och Hans sa att det finns massor med andra frågor att prata om också, så att ni har säkert tips om det också. Men också om ni har idéer och förslag på andra ämnen vi ska ta upp i framtiden, så är det bara att mejla till ledarsidan @svd.se. Och dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.